Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Life Talk-podden. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach, och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut, och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders.
Hej Karin.
Hur mår du idag?
Jo tack. Det är alldeles utmärkt.
Vad härligt. Avsnitt 96. Tugga på.
Ja, vi närmar oss tresiffrigt.
Ja. Och kom ihåg att skicka, om du som lyssnar nu tänker, men det här var en spännande fråga. Det är säkert någonting som du funderar på. Det är så roligt att få era frågor. Allt möjligt inom mental hälsa och personlig utveckling. Så skicka till mig.
Det kan vara fysisk hälsa också.
Absolut.
Det är liksom lite allt mellan himmel och jord, eftersom vi pratar ju om principerna bakom. Och ska jag också nämna det då, att ni skickar ju dem i sådana fall till karin@lifevision.se.
Det gör de, så hamnar de i min inkorg, så tar jag fram. Så nu har jag några spännande frågor här, Anders. Som jag tänkte ta upp. Och ska vi bara dyka rakt ner, eller vill du chitchatta om någonting annat?
Nej, jag tycker vi hoppar rakt in i frågorna så jag får reda på vilka de är.
Ja. Första frågan så här. Hej Anders och Karin. Jag har svårt att hitta motivation och inspiration i mitt dagliga liv. Finns det några metoder, övningar eller liknande för att återuppliva min passion och entusiasm för livet? Eller är det bara ett så kallat inside job, alltså hitta motivationen inifrån? I så fall, hur gör jag det? Vill inget heller än att känna glädje och tacksamhet inför livet. Detta är då från en tidigare levnadsglad kvinna mitt i livet. En bra fråga.
Ja, jag tror att många kan känna igen sig i det.
Tror jag också.
Och jag ska svara på det lite annorlunda, tror jag. I varje fall tror jag det är lite annorlunda mot vad kanske andra hade gjort. Men det viktiga är att se att när vi är nere, när vi kanske inte mår som vi vill, så är vi inte trasiga, konstiga, psykiskt måndags tillverkade människor, eller vad ni ska se det som, en del verkar vara oroliga för att de skulle vara. Utan vi sitter där mitt i vårt eget välmående utan att veta om det. Och det är två perspektiv, tror jag, som man kan ha nytta av. Det ena är det att om man någon gång har hållit i en liten bebis och tittat ner i deras ögon, så är det ett par saker man märker. Ett, så är det lika svindlande att titta ner i de där ögonen när man tittar ut i stjärnorna en riktigt stjärnklar natt. För det är som att titta hem på något vis. Men det andra som slår mig direkt är ju det att bebisar behöver inte terapi. De är okej med vad de känner, så att säga. De har inte så mycket tankar om det. De är, om de flesta skulle säga, var lyckliga. Eller vad nu. De skriker när de skriker, och när de är klara med att skrika så skäms de inte för att de har skrikit. De har inga tankar om att det skulle vara något fel på det.
De känner allt så som vi gjorde att
känna. Det,
att känna.
Och man åker in och ut ur det ganska flexibelt. Lite ödmjukt, lite så. Och tittar man då i andra änden av spektret, så märker man ju att de som då kanske har levt ett långt liv, de har ju också lite koll på vad det är som är viktigt och inte, allt som oftast. Det är då man kanske kommer på att det är inte någon som säger på slutet av livet att varför åkte jag inte in och jobba över den där kvällen?
Eller varför satsade jag inte mer på min karriär? Liksom? Eller jobbade mer eller jobbade hårdare?
Ja, det är ju inte en av de sakerna som kommer dyka upp, utan det kommer ju vara relationer, hälsan, mänskliga interaktioner.
Lyssna på sin egen röst, tänker jag.
Ja, att sjunga sin sång, att spela sitt instrument, att lyssna på sitt hjärta, allt vad det nu har kallats genom alla tider. Eller som Beatles sa, att svaret på allting är kärlek och förståelse. Efter att ha varit nere i Indien och kom hem med och spelade med någon som heter Ravi Shankar, som nu dyker upp i mitt huvud därför att min syster kom hem med det där albumet som Beatles hade gjort en gång i tiden. Och jag förstod ingenting, för det var mest plink och plonk, tyckte jag. Men det handlade just om det där. Och när vi nu sitter där mitt i livet, så är det lätt att tänka, vad gör jag för att hitta tillbaka någon form av glädje? Ett är att se, vem var jag ens innan jag fick mitt namn? Alltså vem var jag innan jag fick för mig att det blir så att säga. Jag pratade med en klient här idag som jobbar mycket med hästar och sa det att när man rider in en häst, så på engelska så heter det breaking in the horse. Och när hästen då så att säga inriden, så är den broken.
Mm-hmm.
Och vad det handlar om då är att man talar om för hästen vem som bestämmer tills dess att den ger med sig, och sen kan man rida på den. Innan dess har den ingen lust att ha någon sittande på ryggen, det är bara jobbigt. Så den försöker kasta av och sparka och frusta och göra allt vad den kan. Och sen så med mer eller mindre våldsamma metoder så förklarar man för hästen att det inte är du som bestämmer, det är jag. Och det där tror jag vi alla har gått igenom när vi växer upp och så också. För att man blir ju då så att säga uppfostrad. Man blir så att säga inriden. Och min jämförelse är ju den här med att en ek som växer när man då i stugan till exempel går ut för att se om man kan ta bort lite ekar innan de blir för stora. Och skymmer våran utsikt. Så märker man hur den spretar ut bara sådär när man ska såga. Det är en som går uppåt, så det är en som går 2 meter åt sidan. Och det ser inte mycket ut som en sparbanksek inte. Och många reagerar nog på den där spretiga grenen och försöker kapa av den. Och sen när en annan spretig gren kommer ut så kapar man den också. Och till slut så har man ett litet bonsai-träd.
Om man nu vill ha en ek och inte bara...
Ja, istället för att se att får den spreta åt alla möjliga håll. Så att precis som när man var liten, att nu blir jag intresserad av att läsa. Och så läste jag allt i 6 månader. En gren som växer ut. För jag ökar ju inte min sociala förmåga just nu. Kanske inte ökar min fysiska förmåga just nu. Och då kan man ju tycka, läs inte så mycket, gör annat också. Så du blir välrundad och fin. Så du ser ut som en liten ek som blir till en större ek. Istället för att se att jag måste springa ut på de här tangenterna. Till slut, så när du tittar på eken som fullvuxen, så är den fint rundad.
Mm.
För att alla grenar har fått växa till sin potential.
Då.
Och väldigt mycket större
än helt
det här när man bara klippet i snipp, snipp, snipp. Så det ena perspektivet är då, vem är jag innan någon började bonsai-träda mig? Och den andra är i andra änden att säga lite grann, okej, okay, om 20 år till exempel, vad skulle jag ge för att få må som jag gör idag? Vad skulle det ge mig liksom? Ett perspektiv på det här med att som hon, eller var det hon? Eller?
Ja, det är en kvinna.
Det är en kvinna.
Så att det är en hon.
Ja, det är en hon. Redan säger där då, är det här ett inside job? Ja, det är det. Det är faktiskt ingen annan som kan ge det här till en. Men det som är viktigt att se är att det inte är något jag lägger till, utan det är något jag avtäcker som redan är tillgängligt i mig. Och det är väldigt skönt att veta. Jag tror jag kan ha nämnt det förut, men den stora skillnaden som har skett för mig när jag sitter och personligen coachar människor, det är att när jag började coacha människor så hade jag ett enormt självförtroende i min förmåga att förändra vem som än satt framför mig. Ta bort deras fobi, se till att de fick de mål de hade satt upp och så vidare. Jag hade en jättestor tilltro till att jag skulle fixa det. Och det som har skiftat de senaste 15 åren är ju att jag har en enorm tilltro, en enorm självförtroende i min klients förmåga att ändra på sig själv. Och det är en stor skillnad att komma inridande som en riddare med svärdet draget och säga, det här fixar jag liksom. Och komma in och hjälpa en person och se att de redan har det som behövs. Och att när de väl ser det så vet de vad jobbet är. Och när de väl börjar se att de redan sitter i sitt välmående och mår lite bättre i vardagen, så ser det så självklart ut att ändra det som behöver ändras. Och ganska ofta behöver man inte ens ändra, för bara det faktum att det skiftar dit hän gör att någonting ser bättre ut, och därmed gör man bättre saker, och så börjar det ena ge det andra och så är man på väg i en bättre riktning. Jag vet inte om det här hjälper henne här nu mitt i livet där man sitter och försöker hitta någonting, men det kluriga är att, och det kan jag väl säga hur många som helst, men det är enormt svårt att hitta något där det inte finns. Och de allra flesta letar utanför. Om jag gör det här, om jag skriver upp mig på den här kursen, om jag gör det här, om vi träffar en sån person. Och så letar man utanför, och där, eftersom det inte finns där, så är det jättesvårt att hitta det där. Och det finns de som jagar runt hela livet efter perfekta huset, perfekta bilen, perfekta partnern, perfekta beachen, perfekta resan, perfekta vad det nu än är.
Och sen ligger man där på dödsbänken. Det är ett sånt perfekt liv, fast man kanske känner sig ganska då tom.
Ja.
Alltså gud vad tragiskt.
Ja, Och speciellt då eftersom det där hålet inne i själen som är omskrivet lite varstans. Så jag vet att Robbie Williams skrev något i en av sina låtar när han stod på toppen av sin karriär om att det är there's a big hole in my soul. Och det går inte att fylla med någonting för det hålet är imaginärt. Och eftersom det är gjort med mina tankar så kan du stoppa vad du än vill. Eller du kan stoppa i 10 Ferrari så det märks inte ens. Du kan göra dina magrutor och du kan stoppa in pengar på bankkontot.
Kanske till och med att hålet upplevs nästan ännu större.
Ja, jag vet inte. Eller i varje fall lite hopplösare eftersom man tänkte att det där borde gjort skillnad i min värld. Jag gör ju inte det här för att jag inte tror att det ska funka. Jag gör ju det här för att då kommer nog livet vara bättre. Och när det då inte är det så sjunker viljan att göra nästa sak. När jag istället börjar i mitt välmående och gör någonting så ökar viljan att göra nästa sak. Men jag gör den av en annan bevekelsegrund. Jag gör det inte för att nu ska jag bli lycklig utan man gör det för det tycker jag verkar kul. Det tycker jag verkar vara vettigt. Det tycker jag verkar rätt med tanke på att jag redan vet om att jag inte är hotad. Så kan jag se något helt annat. Precis som ett barn som man kan se följer intressekurvan. När vi växer upp så blir vi naturligtvis mycket mer medvetna om världen och om andra människor och så. Så vi går inte bara helt själviskt på exakt det jag vill. Oavsett vad konsekvenserna är för världen och andra. Och jag, när jag är på ett bra ställe så överväger jag även dem. Men det blir ändå som att jag lyssnar inåt och gör mera min grej. Och när vi hittar dit, ja, då känner alla att de är mer uppfyllda. Att de hittar tillbaka till då, inte motivation som hon beskriver här. Hon letar motivation och det är återigen då motivation kommer från ordet motiv. Och motiv handlar om att man ska veta varför man gör saker. Så här får du 1 miljon om du gör det och om du inte gör det så sparkar jag i rumpan det hårdaste jag kan. Ja, det låter inte som någon bra idé så det är nog bäst jag kommer igång. Det vore mycket roligare att ha 1 miljon än att bli sparkad i rumpan. Så nu kör vi. Inspiration som kommer då inifrån på ett helt annat sätt. Det är just den där att det här är vad jag känns som att jag ska göra.
Och då behöver man connecta lite med sig själv och det tycker jag är någonting som vi är väldigt dåliga på idag. När jag hör när jag pratar med många människor, klienter, kompisar, att det går liksom lite i ett om man är occupied i sinnet av alla, alltså jobb, det är hämtning, det är barn, det är det ena och det är det andra. Men det är sällan man tar den här tiden att så att säga, reflektera, landa, så att säga lite prata med sig själv. Jag gör gärna det och jag kan till och med gå runt, jag har en promenad, jag brukar gå alltså i skogen. Och då gillar jag att så här, nästan stanna ibland när jag känner så här, så bara kan jag prata med mig själv. Det är jätteroligt om någon kommer och tänker, oj, spännande, pratar de med? I och för sig, det är ju ganska vanligt att man går och pratar.
Jag tror säkert bara du har en liten hörlur i örat eller något.
Jag kom på det nu, men det brukar jag inte ha, utan då har jag kanske inte ens med mobilen. Utan jag tycker det är lättare, det är min personliga, att när jag är i naturen, när jag är i liksom tystnad, lugn och harmonisk plats, gärna havet, när vi bor i stugan på sommaren. Jag älskar ju att gå ner tidigt på morgonen när det är liksom inga människor, gå barfota, ha kontakt med marken, sätta mig på en sten, kolla ut över havet och då pratar jag med mig själv. Känner in, vad är jag nu? Vad vill jag? Hur ska jag dit? Vad är nästa steg? Vad behöver jag lära mig? Alltså jag har ganska mycket så här så jag känner in och frågar mig själv. Eller som coachar nästan lite mig själv. Om man bara kör på, det är så lätt att missa de här så värdefulla stunderna att connecta. Och även så här i vardagen så har jag ju alltid en stund på morgonen, i alla fall 5 minuter, där jag gör något liknande. Och alltid på kvällen innan jag går och lägger mig eller i sängen om jag har gjort det innan. Då, ja men, jag behöver liksom känna in att, okej, vart är jag? Vad vill jag? Vad händer idag? Alltså jag är med mig själv. Och den tiden, det är så lätt idag att hela tiden distrahera sitt sinne med, det är mobil, det är tv. Och nu ska vi äta, nu ska vi, alltså hela tiden gör man något annat. Om man kan tillåta sig att vara mer med sig själv så kommer de svaren vara enklare. Och en fråga jag skulle vilja ställa till den här kvinnan då och alla ni andra också. Det är att man verkligen då funderar på, men vad vill jag? Lite som du sa, vem var jag innan? Hur var jag när jag var liten? Alltså, vad älskar jag att göra? Hur skulle jag kunna göra lite mer av det jag älskar. För det, man ska fortfarande vara realistisk. Så. Men man kan få in bitar. Då. Till exempel, jag är väldigt kreativ så att jag älskar att fota. Man kan tycka ibland, när man är på någon restaurang, man kan fota sin mat eller fota den här vackra utsikten. Men jag tycker det är så roligt att ta eller kreativa bilder eller skriva någonting eller skapa något, någon present. Alltså jag gillar att få göra det, för det är någonting jag tycker är roligt. Så det kan te sig, det kan man liksom till och med få in i sin arbetsroll, men man behöver lära känna sig själv. Och någonting som är en fördel mitt i livet är att jag upplever med de jag coachar att då är man mera trygg i sig själv. Man bryr sig inte så mycket om, vad ska jag säga, att man ska vara som alla andra.
I varje fall så bryr man sig inte om sånt som man kanske brydde sig om när man var 15-20 år. Hade man fått åka dit nu och snacka med sig själv så hade man sagt, vad håller du på med?
Mm. Det här är inte alla skulle riktigt ha likadana kläder. Men det skulle vara, så ska alla göra, alla andra på det. Det vill jag också. Nej, men liksom att våga gå sin egen väg. Men någonting vi har pratat om tidigare i podden är ju också det här med tacksamhet. Att man kan träna på tacksamhet. Och för att uppleva mer tacksamhet över sitt liv så kan man börja skriva ner vad man är tacksam över varje dag.
Ja, och jag har märkt att en hel del människor har lite svårt med det där med vad jag är tacksam över. Så jag brukar bara säga, om det är någon som går jämte dig, om du hade som folk som är kända och annat som går där med sina social media managers och annat och filmar hela dagen så de kan klippa ut något bra som hände. Om det var så att någon gick jämte dig i livet, om du nu är på kvällen, vad skulle du när du fick liksom en transkribering av din dag ta en highlightpenna och stryka över? Vad är någonting som var riktigt bra? Att inte ibland bara, för annars blir det gärna, har jag hört i alla fall, jag vet inte om det är så för alla, men det blir ganska mycket, jag är tacksam för mina barn, jag är tacksam för att jag har min hälsa och jag är tacksam för att jag får bo i Sverige eller vad det nu än är för någonting.
Och
sen är det ganska repetitivt efter ett tag. Men om man tittar lite mer över tacksamhet över vad som hände just den här dagen, vad som var bra den här dagen, så handlar det lite oftare om nytt och fräscht. Och sen vill jag backa bandet lite då, för jag lyssnar ju alltid uppströms på vad människor säger. Och en av de sakerna som du tog upp här i starten när du började prata var det att det gäller ändå att vara lite realistisk. Och det tycker jag också, om man har en bra koll på vad realistisk är. För de flesta tänker att realistisk, det är liksom att var lite realistisk, det där kan du inte göra. Var lite realistisk, det där kommer inte gå. Men sanningen är ju att när någon är vad man kallar optimist, att de tänker att det kommer gå, så visar sig alltid att de i långa loppet har rätt. Och eftersom realistisk handlar om ordet real, att det är verkligt, så innebär det att den som är optimist är realist. Jag tror vi kommer kunna komma till månen och landa på den. Om man sa det på, jag vet inte, 50-talet, så hade nog någon sagt, woho, lite dum i huvudet, det kommer inte gå. Jag kan inte åka ända till månen och landa där. Men de som gav sig an den och satt igång och räkna på det och fixa och dona gjorde att vi landade där 1969. Så då var ju den optimisten som verkar lite icke-realistisk var faktiskt realist, för det var det som hände. När vi säger att något inte går så har vi oftast fel. Den som är lite pessimistisk ser sig själv ofta som realist. Jag säger ju inte detta för att på något vis lägga sordin på dina drömmar och annat, men du måste ju vara lite realistisk. Och så vill jag påstå att den som kallar sig realistisk normalt sett är smygpessimist. Och den som ser som optimist är den som är realistisk.
Mm.
Och det kan vara bra att veta då, så att när jag tänker med ordet realistisk, så tänker jag på att man är ganska optimistisk.
Mm.
Inte på det sättet att man är fullkomligt och lever i någon fantasivärld och säger jag ska kunna flyga utan vingar, jag ska lösa, gå emot liksom naturens lagar och annat, utan bara just den där allmänna idén om att det mesta är möjligt om jag har lust att göra det. Vill jag lära mig någonting och jag tycker att det är viktigt nog att lägga någon timme varje dag, så kommer jag kunna lära mig det.
Och man kan ju säga så här, vi har aldrig tidigare levt i en tidsålder där det faktiskt är möjligt att till exempel bestämma sig för att jag vill verkligen bli miljonär. Eller jag vill starta det här bolaget. Eller jag vill lära mig kinesiska. det var mycket svårare på 1200-talet i Sverige att lära sig kinesiska än vad det är idag. Idag är det inte så här, det är något enkelt, men det är bara
det finns en lite större möjlighet.
Ja, så det finns såna enorma möjligheter som man behöver veta vad man vill, för annars är det lätt att liksom springa lite
hipp som happ.
Hipp som happ. Men ja. Det är någonting jag reagerar på, Elsa, eftersom detta är lite min målgrupp som jag jobbar mycket med, hälsa och så. Nu har jag ju en ny kurs med hormonbalans och så vidare. Och jag vet ju vad som händer i kvinnans kropp efter 35 egentligen, mellan 55. Alltså det kan vara lite stökigt där, och många kan uppleva till exempel känslor som att lite mindre livslust och levnadsglädje, man kanske liksom lite depression, och mental hälsa är en av de vanligaste symptomen under till exempel både
klimakteriet
och menopaus, alltså den här långa perioden som kan vara 10-15 år i en kvinnas liv. Så det kan bara vara bra att veta lite om det, att ibland kan det vara en alltså liten hormonobalans eller någonting man kan göra, eller kanske behöver något tillskott eller någon näringsbrist som också gör att man känner sig lite så här energilös eller inte riktigt har den vanliga.
Ja, det kan ju vara ett av de lättaste sätten att ta sig an det faktiskt, och bara börja med det. Och det kan man göra oavsett.
Mm.
Sen tror jag också det kan vara viktigt att veta det, att trots att det nu är större möjligheter än någonsin, så är det ju också på ett sätt då större konkurrens än någonsin. I och med att alla kan starta en YouTube-kanal, så är det inte bara som att man startar den och så är man miljonär, utan det har ju blivit som att ja, den där familjen som filmar sig själva, det visar sig att hon var producent på SVT och han jobbade med det ena och det tredje, så de vet precis allt om hur man filmar och vinklar och lägger ut och vad man gör, och därför blir det framgångsrikt. Det är inte som att man bara kör igång.
Nej.
Så att på ett sätt så finns möjligheterna är enormt mycket större naturligtvis, men det är också samtidigt då på en del sätt lite överväldigande för många. Och jag återkommer ju till det här om och om igen, och det är ju det att du behöver inte vara världsmästare för att börja, men du måste börja för att bli världsmästare. Och när jag säger världsmästare menar inte jag att man måste vara bäst i världen. Jag menar bara att man får ut sin sång.
Sin potential.
Sin egen liksom. Det handlar inte om det, för det är också en sak som har hänt i dagens värld, att istället för att jämföra oss med den lilla byn vi bodde i och se att ja, men jag är ganska snabb på att springa, så ska man idag jämföra sig med 8 miljarder pers, och varför bryr du dig ens om du inte är snabbast av allihop? Det är lätt överväldigande liksom, att vad jag än kommer på när jag vill göra någonting för hundar, eller jag vill komma ut med min bakningskurs, eller jag vill visa folk glädjen i det här som jag verkligen gillar, så är det så lätt att börja jämföra sig med hela världen, och så blir det liksom, det blir sån en gamla historien. Vad bidde det då? Ja, det bidde ingenting.
Mm.
Den är ju en del i det här enorma möjlighetsflödet som är också, att det finns så mycket möjligheter att det känns som det kan vara svårt att välja, och det är därför man inte kan titta ut och fundera på vad man ska välja, utan man får titta in i sig själv och fundera vad man vill, vad som verkar vettigt, som du sa. Mm. Vad vill jag egentligen? För ett enda äkta det här vill jag slår 100 skäl som motivation. Och det är bara att titta på hur det funkar om man ska bli ihop med någon eller bli kär i någon eller vad det nu än är. Ja, hon är lagom lång och har rätt figur och hon har samma intressen som jag. Hela den listan sveps undan om det inte innerst inne känns som att hon tog mig hjärta och sprang däråt. Jag vill.
Man behöver inte en
du
lång
behöver
lista.
Inte alla motiv.
Det känns bara bra. Det känns rätt. Och, ja.
Så man letar inte där ute efter motiven. Man letar där inne i vad man vill. Vill jag nu påstå. Och man är medveten om det faktum att jag sitter faktiskt rakt i mitt eget välmående, men har täckt över det med mina osäkra tankar. Och har man lite IQ vill jag gärna upprepa det här, för jag har märkt det bara under 27 års erfarenhet nu av att coacha och föreläsa och annat. Det är att ju mer man har tänkt till, ju mer verkar man tro att man kan tänka sig ur att man tänker för mycket. Och problemet är ju naturligtvis att då spinner jag bara mina hjul djupare ner i leran, för jag trycker på gasen med min intellektuella kapacitet. Jag kan inte komma ur min överanalys med en överlägsen analys av min överanalys. Jag kan inte analysera mig ur att jag analyserar för mycket. Jag kan inte tänka mig ur att jag tänker för mycket. Jag kan förstå mig ur allt det genom att jag förstår hur det hänger ihop, så jag kan tillåta mig själv att låta det, som du sa, ibland kan det vara i naturen, men det kan ske mitt i kaoset. Jag hade en kille som jobbade på Wall Street mitt där de står och skriker om alla aktier och sånt, och sa att där mitt i stormens öga brukar jag få bra idéer. Så det är inte alltid nödvändigt, men det är lättare för många när det blir lite tyst. För att äkta visdom och inspiration viskar i våran själ. Våran osäkerhet skriker så högt att det är svårt att höra viskningen. Och ibland när det blir tyst och vi blir uttråkade och det blir lite tomt och lite jobbigt, så är det ingen som pratar om att på andra sidan om det så börjar du höra din viskning. Istället för att hela tiden bli, så att säga, distraherad och förförd av skriken.
Jättefin avslutning på den frågan. Vi kör det nu.
Ja.
Hej, tack för en väldigt givande podd. Ni får ofta följa med mig på mina promenader i lurarna. Går ofta och skrattar igenkännande. Så härlig dynamik ni har ihop. Jag är bara lite nyfiken. Hur funkar det att jobba ihop? Är det något ni rekommenderar andra par att göra? Jag är lite sugen på att starta företag ihop med min partner nämligen. Tack för alla avsnitt än så länge. Och se fram emot flera nya. Och detta är från Hans. Tack Hans. Vi har väldigt Hans. Roligt. När vi spelar in den här podden.
Ja, det har vi. Och jag tycker det är extra roligt när vi får skumpa omkring när Hans är ute och promenerar. Det känner man liksom. Man studsar lite upp och ner där när han går och lyssnar. Men det som är lite intressant är väl att både du och jag har egentligen inte det här som jobb. På ett sätt. Det är en livsstil.
Jag menar hela grejen med
att personlig utveckling, hjälpa andra människor, hur det nu än ter sig.
Hälsa,
känns
coaching.
Inte som att nu ska vi gå och jobba. Utan det är mera, jag kan inte hålla mig ifrån att läsa en bok i ämnet. Eller leta upp någon rolig länk och skicka till en av mina klienter som känns som att den passar just den personen, han eller henne. Du har, kan inte låta bli att se om man kan hitta ett nyttigare recept och fundera lite grann på det här med till exempel hormonella frågor för kvinnor och allt vad det nu kan vara, och känna att man vill vara ett ljus som inspirerar via det sätt man är och så vidare. Så vi har ju på ett sätt vi har på både gott och ont suddat ut gränsen mellan jobb och familj och livet, eller hur? Och det är väl det lite kluriga ibland.
Det var lättare innan barn på sätt och vis.
Ja, det var det ju. Samtidigt när man pratar med andra, så det klagomål man hör när vi var till exempel, vi var nere och fick lite behandling och där är ett par som jobbar tillsammans, och då tyckte de liksom, nej, vi träffas inte på hela dagen för det skulle inte ha något att prata om när vi träffas sen på kvällen, så att det är lite jobbigt att jobba ihop ungefär. Den upplevelsen har ju inte vi. Vi är snarare så att vi skulle ha mer tid ihop.
För det är ju inte som så att vi sitter så här. Alltså förutom när vi spelar in podden så är det ju sällan vi sitter och ja, men hur ska vi lägga upp det här, alltså, för du har lite, man säger, dina kunder, klienter, jag har mina, så vi, nu har jag en coach, nu jobbar jag med detta, och sen så det är sällan vi, alltså,
och så har vi
kan
tre barn
ihop
ovanpå det och lite tag team på den, att kan du åka och hämta, kan du göra det här, det är ju mitt i livet, så att det är just det här att det är mera, för vår del så är det väldigt liten skillnad, utan det känns på ett sätt som man lever livet ihop.
Ja,
och att
vi har
det här
samma
råkar
mål.
Vara ett gemensamt intresse i det. Och har man det så tror jag det funkar väldigt bra att jobba ihop. Och jag har ju sagt detta innan, men jag tycker det är så viktigt att när man blir tillsammans så vill man ju inte att det ska vara någon sorts kamp mellan två personer. Vem som gör mest, vem som gör minst, vem som gör det ena, vem som betalar, vad det är. Utan man vill ju att det ska vara en sorts förening, alltså att man går tillsammans med en gemensam idé och på något vis hjälper varandra, stöttar varandra, är glada för varandras framgångar.
Kallar det Team Haglund, liksom att okej, men vi är team.
Och försöker få in dig i barn också med varierad framgång.
Ja. Nej, men om du har en jättehektisk vecka eller du ska resa iväg och föreläsa och så här, då säger jag ofta till mig liksom att då har jag mindre, alltså då roddar jag mera med allt hemma och sluta tidigare, eller alltså, oj, nu behöver jag vara ledig idag för då är det fri studiedag, eller alltså då, det blir liksom lättare på något sätt. Jag tycker det är lättare att man har jobbar ihop. Sen skulle jag vilja att vi får in lite mera, ja, men typ jag gillar ju att ha så här med, alltså jag är
med
lite
struktur.
Mera planerar. Jag vill liksom, Anders, jag frågar på typ innan podden, kan vi imorgon sätta oss ner, vi bara liksom gå igenom vissa saker, du säger ja okej. Okay. Alltså du, för det är inte det riktigt lika viktigt som jag tycker det är väldigt kul. Att man har det, och även typ ibland att man äter lunch ihop eller att man har liksom ta vara på att vi faktiskt jobbar ihop. Vilket vi gjorde mer, eller det blir mer automatiskt mer så när vi har våra kurser. Och särskilt innan då, eller när bara vi hade typ ett barn och vi åkte till Dubai en vecka. Det är ju vårat jobb, men det känns som du säger, vårat liv. Och så var mormor med, passade Vince när han var liten då, när vi hade föreläsningarna. Och vi hade våra morgonträning, vi sprang i öknen, vi gjorde träning längs stranden. Man liksom snackar med äten och middag med någon av deltagarna, Vince med, mormor med. Alltså det blir så här, det är som en enda stor familj. Alltså jag ser tillbaka på de åren och bara, det var liksom typ det jag älskar så himla mycket.
Och det är ju fantastiskt, för det blir så automatiskt, organiskt på det sättet. När man då får köra tag team, då tänker man nästan ibland att man är lite avundsjuk snarare på dem då som bara går till jobbet bara. Med inte om situationstecken, men går till jobbet klockan 8 och kommer hem klockan 5 och ingen kan liksom bara tro att ni är ändå där eller så vidare, att man får en viss struktur bara i det faktum att man kan, man vet om när man
lämnar hemmet liksom,
ja,
och kan koncentrera sig på något helt annat och så kommer man hem och sen är det okej, familjen AB, men vi lever lite i ett enda flöde, familjen, för allting är ihopbuntat till en stor boll som vi försöker rulla. Men det är
familjebollen
också det,
med familjebollen. Team Haglund på.
Jag gillar det.
Mm.
Jag gillar det. Så att det är, jag ska absolut säga att jag rekommenderar andra par att göra det. Men det är som du säger, att det är ju, och också då lite som vi är i ett förhållande. Du är väldigt bra på att liksom, okej, jag är bra på det här och du är inte så bra på det, men du är bra på det. Okej, men då är det liksom, då gör du mer av det och jag mer av detta. Det blir så logiskt. Lite samma i företaget. Jag är ganska bra på att, jag gillar det inte egentligen med papper och bokföring och sånt där, men jag är bra på ordning och reda. Sen är du mycket bättre på, jag spelar in en film bara till min nya kurs. Älskling, kan du fixa ljudet? Ja, men okej, ja, men jag fixar den filmen till dig. För du är jättebra på det. Och jag kommer inte riktigt ihåg vad jag gjorde. Eller när jag fotade mina böcker. Ta bara en sån sak. Jag är jättebra på att fota. Jag älskar att fota, men jag tycker det är så tråkigt att lära mig själva kameran. Så jag visste precis när det, nu är det perfekt. Precis det ljuset. Precis det här. Här vill jag stå. Här vill jag fota med mat. Jag har lagt upp det fint. Jag vet precis liksom. Mm, nu är det så bra. Anders, kan du ställa in kameran? Den där, jag vågade nästan inte trycka något, för jag visste inte riktigt knappast vad det var jag pillade på. Så du fick pilla och så blev det bra. Och så kunde jag fota.
Jag gjorde ju faktiskt en 5-dagarskurs på Canon i Mölndal bara.
Tack.
För att lära mig kameran.
Ja, det var så snällt.
Så att säga, åt dig.
Mm.
Så att jag hade bra koll på allt det där.
Jag hade kunnat göra det, jag hade säkert lärt mig jättemycket, men jag...
Det var bättre att jag åkte och berättade för dig.
Och du kommer ihåg det, så jag hade nog liksom kommit hem och, oh, men gud, vad var det nu? Men snurrar ihop allting så där tekniskt.
Mm. Ja, så kan det faktiskt vara. Eller?
Så kan det faktiskt vara.
Mm.
Så att veta vad man är bra på, att veta vad man älskar, att försöka hitta liksom en match i det, att man gifter sig ihop med liksom, ja, så man får fram en bra fördelning.
Men vi har ju också
fördelning.
Det här som vi alltid säger till varandra, vive la différence, som vi har snott från Frankrike. Men det är ju det, länge leva skillnaderna.
Mm, leva olikheterna.
Vi ska inte vara likadana, vi ska ha lika värde. Vi är lika mycket värda, men vi är duktiga på lite olika saker. Och det är helt okej. Okay. Någon är snabb, någon annan är stark, någon är... väldigt organiserad, någon annan är kreativ och så vidare.
Att vi ska vara duktig på alla delar. Det är inte menat.
Nej, vem man än träffar överhuvudtaget så är det ju någonting de kan mer inom ett område än vad man själv kan. Och det är därför samarbete blir så fantastiskt. För mig så är det, som jag brukar säga ibland när man är ute och utbildar på företag och annat, så är samarbete är lika med acceleration. Utan samarbete kan du hålla jämn fart. Med samarbete kan du börja accelerera.
Och ni som lyssnar på detta nu, om man tänker så här, om ni vill samarbeta med oss på något sätt, hör av er. Det kan vara att ni skulle vilja att vi kommer till er stad och har en föreläsning. Eller en lifeboard eller någonting. Och ni vill rodda med det. Eller att ni känner att jag är jätteduktig på det här med någonting. att få podden och få fler lyssnare eller hjälpa till med det här. Plump. Nej, men man kan hitta samarbeten. Jag har alltid gillat det. Jag tycker det är underbart. Nu när vi ska börja jobba lite mer med din onlinekurs som kommer bli så himla bra, så skulle vi behöva egentligen varit jättetrevligt. Någon som är riktigt vass på de bitarna. Hör av er. Lyssnar ni på Lifetime-podden är ni också inne lite i samma mindset som vi. Så att då kan man alltid ta ett möte.
Det tycker jag. Mm. Och just det här som sagt var att vi människor är ganska klena ensamma. Ett exempel som jag brukar ta är den här att man kan släppa vilken person som helst ensam på savannen i Afrika, och det finns nästan ingenting där som inte vi skulle få problem. Allting är snabbare, starkare, större tänder, värre klor, bättre skydd och vad det nu än är. Men släpp ner 3-4 stycken av oss människor och vi börjar samarbeta, då finns det inget som klår oss. Det är hela våran största evolutionära fördel som gör att vi dominerar planeten så. Det är att vi är så duktiga på just det här med kommunikation och samarbete. Och då menar jag det, trots alla de problem vi har med konflikter och dålig kommunikation och alltihopa, så är vi ändå överlägsna med alla de. Vi är, som vi brukar säga det, vi är ganska perfekta i vår imperfektion. Och därför just att börja titta på att man brukar säga sådana saker som att ensam är stark och sådär. Nej, det är inte alls det. Det är när vi går ihop med andra människor som vi får ut hela våran grej. Bara att få diskutera en utmaning med andra människor gör att det är någonting som händer som hade varit svårt att göra på egen hand.
Mm.
Just den är så viktig, och det vill man ha inom sin familj. Man vill ha det helst inom sin stad, sitt land. Och om man kan expandera sinnet lite så handlar det om att vi gör det globalt. Och inte ser de här fånerierna som ibland pågår runt omkring i världen där man tycker att nej, vi ska ha mer resurser än vad ni har och vi bryr oss inte om ni svälter, men vi ska gärna det tredje. Just den här förmågan att samarbeta, om vi kunde se lite utanför där vi liksom har på något vis utvecklats till och har lite för mycket stammentalitet, utan mera se mänskligheten som våran stam, våra team. Där ligger ju väldigt mycket av lösningarna till allt vi står inför.
Så är det. Nej, men jättebra, så att absolut. Jag tycker Hans och din partner här, go for it. Jag tycker ni ska starta företag ihop. Spännande. Vi tar en till fråga, för det hinner vi idag. Hej, undrar lite hur jag ska bemöta en kollega som ofta är sur, irriterad och skapar en dålig stämning på hela kontoret. Förstår väl att hon går igenom något jobbigt eller så privat. Men det är väldigt tråkigt när det varje dag går ut över oss andra. Vi är totalt 8 anställda, så vi jobbar tight i ett team. Har inte tagit upp detta med min kollega, men skulle gärna vilja. Men samtidigt vill jag inte skapa ett ännu större problem. Det finns risk att hon blir sur. Önskar att min chef kunde prata med henne, men hon har alltid fullt upp och verkar inte riktigt förstå problemet. Hon sitter dessutom ofta hemma och jobbar, så hon ser inte riktigt hur det påverkar oss andra. Jag vore så glad och tacksam om ni kan diskutera detta i podden. Finns säkert fler personer som har någon eller några personer i sitt arbete som förpestar tillvaron med sin negativitet. Tack också för en bra podd. Skulle gärna vilja höra er två föreläsa ihop live i framtiden.
Oh, där så. Det fick du ju förslaget som du var inne på själv där innan.
Ja. Det kanske vi ska höra, älskling. Det vore roligt.
Ja, vi kör som en liten podd här.
Ja, vi får se.
Mm.
Men det här är också en jättebra fråga, och jag är ju helt övertygad om att det är många som känner igen sig. Det kanske är större företag man jobbar på, men alltid finns det väl kanske någon som man tycker är bidrar med lite dålig energi, så att säga. Vad säger du om detta, Anders?
Jo, det första jag kan säga om det hela är ju det att en person, speciellt då när man är ett mindre team, kan ställa till det. Jag får ibland frågan om man är ute och föreläser. Gillar du att ha en stor grupp eller en liten grupp? Ja, var och en av dem har en fördel. Den lilla gruppen, för den blir mer intim och det är lättare att svara på individuella frågor. Den stora gruppen med flera hundra har den fördelen att har man nu några stycken där som inte är på rätt ställe för att vilja se vad de kan få ut av det, utan sitter mer och känner kritik och annat, så märks de inte i mängden på samma sätt. Det är den första. Så när man har ett sånt här lite mindre team så är det just att man måste ta tag i detta. Och skälet som jag vill ange för att man behöver ta tag i det är det som jag också har sagt ett antal gånger, men det är som viktigt som princip. Och det är det att Vi människor är fantastiska på att ta hand om det som faktiskt är på våran tallrik och är ganska kass på att ta hand om det som bara är mellan våra öron. Så man hör ofta människor säga det, men bara tanken på att ha jobba ihop med en sån människa. Ja just det, bara tanken på det. Det är när du håller på att tänka på det som det blir riktigt jobbigt. Så vad gör man för att slippa tänka på det? Jo, då är det den här lilla principen. Varje gång som jag får för mig att det finns något bättre att säga än att säga som det är, så är jag lost i mina egna osäkra tankar. När jag säga som det är, så menar jag inte säga det värre än vad det är. Vilket då händer när man har byggt upp lite, så till slut så säger man till människan och säger, jag måste bara tala om för dig att det är faktiskt så att du påverkar alla negativt här.
Och det gör du alltid, och du liksom att det blir...
Ja, det blir för mycket.
Det blir, ja.
Eller så är man orolig för då, som här, att man är orolig för vad utfallet blir känslomässigt. Man vill inte ha en egen konflikt, man vill inte gå omkring med dåliga känslor och så vidare. Man vill inte göra
det värre än vad det redan är.
Nej, det vore ju hemskt. Så då mjukar man istället och säger, ja, det kanske du ska tänka på att det kunde vara så här kanske, eller inte alls, eller jag säger ingenting och så hoppas vi det blir bättre. Det är lite tragiskt. Alltså, de pratar aldrig om det och då blir det lite svårt, för ingen är tankeläsare. Man måste ju faktiskt säga som det är. Rådet här är det. Hitta ett ställe där du säger som det är. Här kommer den andra biten som är så viktig. Ju känsligare jag vet att diskussionen kommer vara, ju viktigare är det att jag är i ett bra sinnestillstånd när jag tar upp det. Och att jag redan innan har committat, att jag redan innan har talat om för mig själv att oavsett om de reagerar konstigt eller fel eller det här går sidledes, så ska jag hålla mig i det lugnet. Jag tänker inte låta mig dras med som jag fick en fiskekrok i munnen och bara liksom blir huckad. Utan jag har det som intention. Och att om jag märker att det går fel, så släpper jag det bara. Och så säger jag det, då får vi ta det på ett annat tillfälle och se om det är bättre eller någonting. Men man börjar broacha det lite mjukt naturligtvis. Man kan inte bara gå rakt in och peka hela handen och sånt, för att känna sig människan helt utmanad. Men det är fortfarande så här, säg som det är.
Och kanske nu då, jag vet inte, kanske till och med till en början att göra det, säga som det är till chefen. Och höra vad chefen, och vill inte den här personen ta tag i det, så kan man också då, alltså det kan ju vara olika, det får man känna in, det har vi alldeles frågan, för lite information om vad som är rätt väg att
jag
gå.
Hoppas ju att frågan är som det är, då kan man gå till chefen och säga det, att jag tror inte att du riktigt förstår hur det här påverkar oss, eftersom du ganska ofta sitter hemma och jobbar, men för oss som är i det, så märker vi att det här har en negativ effekt. Vi tror att det kanske bara är att den här personen har det jobbigt eller någonstans. Men det påverkar alla på ett sätt som gör att vi har inte lika roligt. Vi får inte samma produktivitet. Något måste göras. Och det känns inte som det är våran plats att liksom göra en intervention.
Du kanske vill i alla fall prata först. Och du så kanske säga, kan eller ta kan upp det här. Kan vi brainstorma, liksom, ja, du och jag, vad vi skulle kunna göra för att få bättre arbetsmiljö. För att arbetsmiljön är ju det som... lite är grunden för att man ska kunna också få ut potentialen i det man jobbar med.
Eller kanske ännu hellre att man kunde jobba tillsammans för att utröna vad det är som faktiskt ligger bakom det här nu. Är det så att det är någonting som är jobbigt hemma? Är det någonting som pågår mellan öronen på den här personen? Kan vi så att säga med medkänsla ta oss an det här med den här personens bästa i åtanke, samtidigt som vi har allas andras i åtanke? Så att den personen känner värmen i att det här är inte att vi pekar ut dig som den som ställer till det här. Om du bara inte var här, så hade allt varit bra känslan. Det är lätt hänt. När man är, speciellt om man är lite låg just, så kan det väldigt lätt kännas så. Men det måste adresseras. Det blir värre och värre i tanken. Vi människor har alltid genom alla tider, när vi står inför det okända, så hittar vi på att det är riktigt mycket elände i det okända. Och det här funkar lite grann som en löptur. Det kan låta väldigt konstigt, men om man vaknar på morgonen, jag ska ta det här från egen erfarenhet. Men säg att man vaknar på morgonen och har bestämt att idag ska jag gå ut och springa. Och jag behöver gå upp vid 5:30 för att komma iväg 5:45 så jag kan komma tillbaka och hinna göra frukost till barnen fortfarande eller något sånt där. Och så av någon anledning så har man knappt fått sova. Det är något barn som drömmer mardrömmar. Det är något annat som händer. Man är störd i sin sömn när man vaknar så där tidigt. så ligger man där i sängen och så är man nästan illamående av trötthet och så tänker man nu att man ska upp och ta på sig löpargrejer ut och springa. Då gör hjärnan den här konstiga projektionen, vilket är om det känns så här illa att tänka på att springa, då måste det vara ännu värre när man väl gör det. Men sanningen är ju tvärtom, att ja, det känns jätteilla att tänka på det, men när du väl gör det kommer det inte vara så farligt. Och det här gäller i nästan alla sammanhang i livet. Att tanken på det känns mycket värre eftersom vi känner våra tankar än att faktiskt göra det. Och att ha det i åtanke då, för ofta blir det så här, men vi kan inte ta upp det med henne, för tänk för hon blir sur och så blir det ännu värre stämning. Mm. Men nästan alltid är det precis tvärtom. Om man väl gör det så är det inte alls så farligt som tanken på det var. Speciellt om man gör det med viljan att säga som det är. Mm. Ha en förståelse och medkännande för att alla människor vill väl. Ingen vaknar på morgonen och tänker, idag ska jag gå in och se om jag kan vara lite tjurig så att alla blir sura på mig och tycker att det är jag som ställer till det på kontoret.
Och det kan ju till och med vara så här att den personen inte är medveten. Det kan vara så här lite dolt mönster som bara fortlöper och ingen kanske ens har sagt till att du är ganska negativ liksom, i din, ja, vad som går. Och du låter irriterad, va? Låter irriterad. Ja, du har den här tonen som alla här tycker du låter lite irriterad. Oj, det jag är faktiskt inte det. Jag är ganska stressad på, och då kanske jag... Så du vet, att man bör liksom börja lyssna. Feedback är ju väldigt bra.
Så fort man får ut det på tallriken så är det som sagt var mindre jobbigt än när det är inne i huvudet.
Mm.
Och det är att bara få ut det där i ljuset.
Jag skulle också vilja skicka med det här att man kan aldrig helt påverka någon annan människa hur de är, även om man skulle vilja. Och då, det kan lätt bli att man fastnar i att ja, men det är inte så konstigt att jobbet inte är så roligt nu för hon eller han är si och så och förpestar min tillvaro. Men du har alltid 100% ansvar och kontroll över din vibration, alltså din frekvens, alltså hur dina tankar och att du så här, inte kanske då tillåter den här personen, oavsett om han sitter jämte dig och bara blä, massa negativitet, så har du förmåga att stanna i din, på din nivå, liksom, en högre nivå. Ja. Det brukar göra om jag har någon som är så här, ja, i mitt liv som gärna tar upp, ja, det här är så jobbigt och det här är så jobbigt. Och sen så är det här också så här, då försöker jag avleda. Okej, men vad hände, vad var det nästa helg? Var det inte något, alltså förstår man, börja, för att det är så, de märker inte ens att de bara sjunker djupare och djupare och pratar om allt elände. Försöker bryta det lite och berätta något annat eller försöka, men du kommer ihåg när vi, ska vi inte göra det? Alltså man hjälper dem lite att bryta det här mönstret. Och samma sätt kommer jag ihåg, men det är många, många år sedan när jag jobbade på ett jobb och det gärna var så här på rasten att det blev, jag vet inte, jag har aldrig varit den personen som, jag gillar liksom inte skvaller, jag gillar verkligen inte, jag gillar inte ens prata. Ja, men prata om någon bakom ryggen, du vet. Så. Jag gillar inte det. Jag tycker inte det hör till min person som jag vill vara. Så om det var något som, det behöver inte vara något jättenegativt, men det började sådär tisslas, tasslas och någonting. Då så höll jag, liksom, var jag inte med i diskussionen och gärna också lite samma. Försökte avleda och, ja, men du vet inte, vad äter du? Liksom? Försöker bara bryta, prata om något annat.
Men till slut måste det adresseras så att det inte bara kommer upp och upp igen. För att när man styr av det så styr man av det för nu. Och det är ju den gamla klyschan, du vet, man vill ju lära folk att fiska och inte bara ge dem en fisk.
Men då kan man säga sen kanske när de är i ett annat tillstånd och ur lite den här, är så negativ. För säger man någonting då att liksom det är ganska mycket negativt, ja men du ska bara veta, och så blir det, de är liksom där nere så man får nästan lyfta upp dem lite för att de ska vara mottagliga för att höra. Det du fattig säger, va?
Och man behöver se sin egen del i det också. Det krävs alltid två dansa tango. Så en av de sakerna som för min egen del då, när jag fick en jättestor insikt, var jag hade ramlat av min mountainbike och brutit armen. Visste du inte att den var av naturligtvis. Men efter jag hade röntgat och de satte mig i väntrummet nära gipsrummet så förstod jag ju att det här har nog inte gått så bra. Och jag sitter där och det verkar ju, det gör lite ont. Men det är liksom uthärdligt. På andra sidan sitter det en annan kille som också väntar förmodligen på att bli gipsad på något vis. In kommer det en assistent av något slag med en gammal man som har stöd med lite syrgas som hela tiden gör lite så jobbiga ljud liksom. Och sätter sig där inne. Och jag ser hur när mannen på andra sidan, killen på andra sidan blir mer och mer irriterad och liksom känner att det här är det sista jag behövde nu när jag sitter här med något brutet och väntar och är orolig och vad det nu kan vara för någonting. Och så ser de här in den här jäkla gubben ungefär.
Det är man ofta typ, det är en grej jag reagerar på när man har varit där på akuten och du har ju varit med om lite grejer. Vi har hamnat där, olyckshändelser och sånt. Då sitter man ofta många timmar. Vet du vad de har att servera? Jag tror, nu var det länge sedan faktiskt vi var på akuten, peppar, peppar. Men den här fun light. Det kan man ta lite energi, lite säkert lite kaffe och sånt. Var är, jag förstår att det är en kostnadsfråga, men det finns ju liksom ingen bra energi. Folk är hungriga. De har liksom hänt någon olycka, de har inte planerat att vara på akuten. De har suttit där i 8 timmar. Ja, vatten finns ju alltid. Men de
problemet
är kanske...
Problemet är att alla bra saker har ett förfallodatum. Och då kan man inte bara ha det sittande i ett kylskåp någonstans i väntan på att någon behöver. Jag kräver lite mer kunskap.
Coachade en läkare och så sa jag så något så här, men en frukt kan man ju alltid liksom mellan, men vet du vad, Karin? Vi har inte frukt. Typ, alltså förstår du, menar, det finns inte tillgång till färsk mat. Det är säkert olika från sjukhus till sjukhus, men visst är det ganska konstigt att det som serveras på ett ställe som ska få människor friska. Även om det är att man har brutit armen så är det ändå trauma för kroppen. Den behöver extra utav C-vitamin, alltså massa saker som hjälper kroppen att läka. Finns det fun light, kemikaliedryck?
Ja, men det är lite därför det inte heter friskhus utan heter sjukhus.
Mm.
Men för att återgå till mitt väntrumshistoria här. Så den här mannen då, eller killen som blir mer och mer irriterad på den äldre mannen. Assistenten tar nu fram en liten matlåda och öppnar upp den. Och den här gamle mannen, han kan knappt äta sin mat. Så han så här börjar dribbla liksom ner på hakan och hon sitter och torkar. Och han liksom... Och till slut nu så blir han, den andra killen, så irriterad att han ställer sig upp med och hoppar på ett ben. Så jag får reda på att det är förmodligen benet som är brutet. Fram och säger, kan du ta ut honom härifrån? För jag orkar bara inte med det ungefär. Och jag märkte hur jag satt och blev irriterad på killen som var irriterad. Och här var insikten nu. Det var att jag ansåg att min irritation var mycket mer berättigad än hans.
Det var exakt samma egentligen.
Ja, han var irriterad på gubben som han tyckte äcklade sig.
Och du var irriterad
på honom
för att han
irriterade sig över en gubbe som inte kan göra så mycket åt det. Han kommer in med assistent och uppenbarligen på slutet av livet nästan. Och han blir sur och vill kasta ut honom därifrån. Och det var först när jag såg att wow, jag tycker att min irritation är så mycket bättre än hans irritation. För min är på en helt annan nivå. Men det är exakt samma grej.
Ja.
Och den insikten gör väldigt mycket när man då ska ta sig an den här typen av grej. Där man då är irriterad över att hon är så irriterande på jobbet. Med den lilla ödmjukhet som det innebär att se den. För jag satt ju nästan och fnissade plötsligt med min brutna arm. För jag tyckte det var så härligt med den insikten jag fick. Över att den här, att irritation. Men jag har fått för mig att min är bättre än de andras. Och jag tror att många kan ha det i vardagen när man kommer hem. Och partner står och kämpar och är kanske irriterad på barnen eller någonting. Och så blir man irriterad på partner för att de är ju bara barn. Och då tycker man ju att min irritation är mycket bättre nu när jag är irriterad på min partner än vad min partners irritation på barna är. För det är ju en helt annan grej. Och när man kan få ödmjukheten att se att är det samma tankevurpa för båda två. Vi sitter i samma båt här. Ska vi se om vi kan hjälpa varandra att komma upp över ytan i det här. Så blir det, när man säger som det är från den känslan så är det enormt mycket större chans att det landar dit jag vill komma. Mm. För att nu landa det här avsnittet. För nu ser jag att Karin sitter och håller i ett litet life talk-kort. Vilket brukar vara det säkra tecknet på att nu
förberett
är tiden löpt ut.
Jag har ju förberett mig här och planerat ett kort. Jag drar ju alltid i slutet av varje avsnitt ett kort av våra från någon av de här fina askarna som jag har på skrivbordet här med vårat spel som heter Life Talk. Och idag är det från Life Talk 2 och då är det den här frågan. Finns det någonting som du har gjort som du tycker att alla borde få prova?
Vad härligt, lite höga hästar.
Jag börjar bli helt tyst där för att nu börjar jag fundera. Men vi kanske ska stänga av och så låta ni som lyssnar fundera i eran tystnad och connecta lite med er själva.
Finns det någonting som du tycker att alla borde få prova? Eller som du själv har gjort
som
alla
gjort,
borde?
Som du tycker, liksom, wow, det här.
Mm. Vad härligt.
Ja.
Det här tar vi ifrån och så säger vi tack för idag.
Tack för idag. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Life Talk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller en recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Life Talk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.